Låt oss på nytt ta tag i det här ordet som vi har haft framme under vårt ashram. Romarbrevet 1, verserna 16 och 17. Paulus skriver så här: jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror, juden främst men också greken. I evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud genom tro till tro, som det står skrivet: den rättfärdige ska leva genom tro. Det är ju ett lustigt sätt att börja. Jag skäms inte för evangeliet, säger han. Det är liksom utgångspunkten när Paulus skriver detta fantastiska lärobrev. Jag skäms inte för evangeliet. Och så kommer han med en motivering till varför han inte gör det. Han säger: det är en Guds kraft som räddar var och en som tror. Det är en Guds kraft. Och därför skäms jag inte för det. Men hur är det med oss? Ibland så måste vi väl nästan vara ärliga nog och säga att vi skäms. För om vi inte gjorde det skulle vi mycket mer gå ut och vittna om den Herre vi tillhör och vars evangelium vi har fått i uppdrag att predika. Många gånger lider vi av tunghäfta och egentligen gör vi det för att vi skäms. Och jag tror att en viktig orsak till att vi gör det är att vi har missförstått vårt budskap. Det finns ett nämligen här. I evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet. Det är förklaringen. Där finns kraften. Det här uppenbaras en rättfärdighet. Och det är kanske inte givet att vi har förstått vad som menas med rättfärdighet. Många av oss är kanske goda lutheraner och tänker det att ja, det där det kan vi utan till. Ja, jag vet inte jag. Det kanske kan behöva kompletteras eller förnyas. Jag minns en gång en människa som sökte hjälp för olika former av plågor och lidanden i sitt liv. Och vi satt länge och samtalade innan vi bad, och jag visste inte riktigt, jag kände på mig, jag skulle inte be för henne. Om sidor så ställde jag frågan: är du rättfärdig? Och då blev hon alldeles röd i ansiktet och sa: det vet jag inte. Och då fick vi gå till skriften och läsa vad rättfärdighet är. Sen bad vi och sen blev hon helad. Ibland är det problemet med oss. Vi har hört talas mycket om rättfärdighet och att vi blir rättfärdiga av tro. Men sen tittar vi oss själva i spegeln och så tycker vi: ja, jag ser då ingen större skillnad. Jag är ingen vidare rättfärdig. Det står visserligen att jag ska tro att jag är rättfärdig, men hur i all sin dar ska jag kunna tro det när jag ser ut som jag gör? Gud kan väl i alla fall inte liksom bara anse att jag är rättfärdig när det inte är någon skillnad. Vad vill det säga med rättfärdiggörelse? Vi ska gå lite längre bak i Romarbrevet, eller längre fram, jag vet inte riktigt vilket jag ska säga. 10:e kapitlet i alla fall. Därför där tycker jag att det kommer fram någonting som vi måste veta för att förstå det här. Vi ska läsa de tre första verserna. Bröder, mitt hjärtas önskan och min bön till Gud är att de ska bli räddade. Jag kan vittna om ivern i deras gudstro, men de saknar den rätta insikten. De vet inte vad rättfärdighet från Gud vill säga, utan söker hävda sin egen, och därför har de inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud. Paulus talar här om judarna. Jag tror han kunde talat om oss också många gånger. Och de kämpar, de sliter och jobbar. Och de har mycket verksamheter på gång. Och ibland blir de så trötta, så trötta. Jag kan vittna om ivern, men det har inte rätt insikt. Jaså, om vad då? Jo, om rättfärdighet. De söker hävda sin egen rättfärdighet. Eller som det står i gamla översättningen, de söker komma åstad än sin egen rättfärdighet. Och inför det uttrycket så tror jag det kan ibland bli lite kortslutning i hjärnkontoret. Ja, egen rättfärdighet, säger vi. Det vet vi precis hur det ser ut. Det kommer någon och är dryg och uppblåst och stöddig och maffig i största allmänhet. Ja, han är egen rättfärdig, säger vi. Det är en otäck typ. Sådana vill man helst slippa ifrån. Det där är ju inte vårt problem. Och vi är ju inte egen rättfärdig, utan vi är snarare deprimerade, säger vi. Ja, stopp, lugna dig lite grann. Jag tror att det här uttrycket har vi kommit att uppfatta på fel sätt. Utan att det Paulus vill säga oss, det är detta att de försöker att bli rättfärdiga, så att säga, i sig själva. Att försöka bli rättfärdig på ett sådant sätt att de har blivit så förändrade att det aldrig kan bli något annat. Att få en rättfärdighet som, så att säga, tillhör en själv, sitter fast i ens personlighet, en som syns när man ser sig i spegeln. Och det säger Paulus, det kommer inte att lyckas. Därför det där är inte Guds modell, utan Guds modell är rättfärdighet av tro. Och det är något annat. Det är inte bara så att jag tror att Jesus har försonat min synd och därmed blir jag så förvandlad så att jag nästan får gå runt och presentera mig för mina gamla vänner. De känner inte igen mig. Jo, det gör de visst det. De känner igen mig. Utan egentligen har det inte hänt så stor förvandling med mig. Utan på något sätt innebär detta istället att jag kan få stå under påverkan från Gud. Vi kan ta som en enkel liknelse. Vi antar att du är egentligen en ganska humorlös människa, säger vi. Det är du naturligtvis inte, men vi antar det. Och så går du och gifter dig med en glad lax. En som skämtar från morgon till kväll. Och i början så sitter du naturligtvis där med lite neddragna mungipen, men det kan man ju inte göra hur länge som helst. Utan en vacker dag så blir man kanske ganska glad och så småningom så smittas man. Och så blir man själv en ganska skämtsam människa till sist. Man tar ju intryck av den man umgås med. Det är ju inte bara sådan herre, sådan hund, utan sådan hustru, sådan man också, och vice versa. Det där, det är rättfärdighet av tro i liten skala. Du förstår, Gud är rättfärdig. Och frälsningen, syndernas förlåtelse, innebär en möjlighet att få umgås med honom som är rättfärdig. Vad händer med dig då? Jo, du blir smittad. Och du börjar liksom att leva hans liv. Det är hans liv som lever i dig. Nå, men en vacker dag så tycker du att nej, jag hinner inte hälsa på dig idag, Gud. Jag har annat att göra. Ja, vad händer med dig då? Jo, du är tillbaka där du började. Mer rättfärdig än så blir du inte. Nå, det räcker. Det var inte meningen, tror jag, att du skulle bli mer rättfärdig än så. Därför Gud vill inte bli onödig i ditt liv. Han vill istället vara rättfärdigheten i ditt liv. Och det kan han bara vara om du ständigt är beroende, så att säga, av hans påverkan för att leva rätt. Därför är det en tragedi, och det tror jag det är också bland oss kristna, Att vi så mycket har för oss att jag ska bli så förvandlad, så till den grad förvandlad, så att rättfärdigheten sitter fast i mig själv. Så att även om Gud skulle dö så är jag rättfärdig. Och kommer att fortsätta att vara rättfärdig och leva rättfärdigt och handla rättfärdigt och göra rättfärdigt och tänka rättfärdigt. Det tror jag inte är meningen. Utan jag tror att det hela är tänkt så att vi ska komma så nära Gud och bli så underbart beroende i varje ögonblick av honom att det hela tiden är hans rättfärdighet som verkar i mig. Och för att nu förklara att jag inte är alldeles ute och cyklar med egna fantasier här, så ska jag tala om för dig att när vi nu tittar till exempel i 10:e kapitlets 3:e vers här, så står det: det vet inte vad rättfärdighet från Gud vill säga, står det. I grundtexten i grekiskan står det med en vanlig enkel genitiv: det vet inte vad Guds rättfärdighet vill säga. Och tittar vi i 1:e kapitlet som vi läste förut, i 17:e versen, så står det så här: i evangeliet uppenbaras nämligen Guds rättfärdighet. När Guds rättfärdighet uppenbaras och vi lever ihop med den Gud vars rättfärdighet har uppenbarats för oss, då förvandlas våra liv. Men det är ingen död kunskap. Det är inte kunskapens träd här, utan livets träd. Och det innebär att jag måste ständigt äta detta på nytt. Om ni inte äter mitt kött och dricker mitt blod, så har ni inte liv, säger Jesus. Och i sin överste prästerliga förbön säger han: det är evigt liv att lära känna den enda sanne Guden och den du har känt, Jesus Kristus. Det är liv. Och liv, det får man inte i ett litet paket som man sen kan gå med i fickan, utan det är hela tiden någonting som måste få förnyas, tillföras, strömma till. Bilden av vinträdet och grenarna, den inympade grenen som hela tiden är beroende att varje stund få liv ifrån trädet. Vi ska titta i Kolosserbrevet. I det 1:a kapitlet. Och läsa där 15-17 verserna. Det heter om Jesus så här: han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting, och allting hålls samman i honom. Allt skapades i Kristus. Människan skapades i Kristus. Hela skapelsen hålls ihop i honom. Och vi är ju vana vid såna här fromma uttryck: i Kristus. Men plötsligt kan man ju undra, vad betyder det då att vara i Kristus? Att människan skapades i honom, vad betyder det? Jo, det betyder på något sätt att människan skapades till gemenskap med honom. Till att leva i gemenskap med honom. Eller som Jesus säger när han ber till Fadern: jag i dig och du i mig och vi i dem. Det är väl ett uttryck för gemenskap om något. Allt skapades till gemenskap med Kristus. Och så länge den gemenskapen fanns var allting bra. Vad är det som händer i syndafallet? Jo, den gemenskapen bryts. Och därmed upphör rättfärdigheten, därför att han är rättfärdig, han är god. Du vet, när det kommer en ung rik man och frågar Jesus: gode mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Och han svarar: varför kallar du mig god? Ingen är god utom fadern alena. Ja, just det. Där finns rättfärdigheten. Adam, han ville bli som Gud. Ja, vad önskade han då? Han ville ju inte bli en syndare, för Gud är ingen syndare. När han griper efter frukten från kunskapens träd, vad är han ute efter? Jo, han är ute efter att få en rättfärdighet som tillhör honom själv, en som sitter fast. Och det är då allt elände börjar. På många sätt måste vi förstå det här. Därför att det Gud vill förverkliga, en rättfärdighet av tro, det handlar om att han vill få föra oss in i ett förbund med honom. Ett förbund som bygger på trohet och gemenskap. Och i den trohetens gemenskap står vi under en daglig påverkan av hans ande. Och när han får fylla oss med sig själv, så blir livet sunt. Klipp av kontakten och livet är omedelbart osunt igen. Du hittar i skriften ett uttryck för denna rättfärdighet, så att säga, när vi kommer hem. Därför att då heter det att Gud ska bli allt i alla. Vilken påverkan! Gud ska bli allt i alla. Och då är så att säga det hela fullkomnat. Än är vi inte där. Han är inte allt i mig och han är inte allt i dig. Och han säger visserligen förbli i mig, men det vet du, det gör vi inte. Vi förblir inte i honom. Vi är inte så innerligt förenade med honom nu så att vår rättfärdighet så att säga aldrig klickar. Utan vi är i honom ibland, upplever liksom hur liv strömmar. Och hur vi på det sättet kan befrukta vår omgivning med liv, få vara med och se Herren föda människor till nytt liv. Men ibland så sinar vår egen kontakt med honom, och då är vi tillbaka där vi började. Vi tänker som förut, vi handlar som förut. Då är vi inte i Kristus, utan vi är i oss själva. Och tragedin när Adam liksom börjar gripa efter de här frukterna, vad det nu är, om det var äpplen eller vad det var, det är ju detta att han är inte nöjd med att vara något i Kristus. Han vill bli något i sig själv. Nu vill jag bli något i mig själv. Jag vill bli rättfärdig i mig själv. Och om vi inte förstår skillnaden här, så tar ju naturligtvis gamla Adam hem spelet i våra liv. För då tänker vi så här att ja, rättfärdighet, det måste ju vara att jag är något i mig själv. Och det är säkert något som Gud kräver av mig. Han kräver att jag ska göra goda gärningar. Han kräver att jag ska ställa upp. Han kräver att jag ska vara glad, att jag ska vittna och allt det där. Det är visserligen gärningslära förstås, men tron utan gärningar är ju död, och jag ska ju göra något jag också, och Gud har ju inga andra händer än våra, och vi brukar trassla in oss i det där efter ett tag. Att i synnerhet med gamla härliga lutheraner får reda ut det här med tro och gärningar, det kan vara en ganska labyrintisk företeelse. Men egentligen är det enkelt om du bara fattar att det blir aldrig en rättfärdighet som sitter fast på dig själv. Utan det är hela tiden så att du är en avbild, och avbilden återspeglar Guds härlighet. Och ta gärna den bilden om du vill. Nu regnar det ute, va? Då ser naturen ut på ett sätt. Men i morse sken solen och vi sa innan, åh vad vackert det här är. Ja, det är vackert nu också, men det blir något annat när solen skiner. Och så blir det i ditt liv. Det är samma träd, det är samma vatten, det är samma alltihopa. Men när solen skiner så tycker vi ändå det är något helt annat. Och det är det ju också. När rättfärdighetens sol lyser i ditt liv så blir ju ditt liv något helt annat. Men ordna en solförmörkelse så är du tillbaka där du började. Därför att du är inte rättfärdig i dig själv och du kommer aldrig att bli det. Utan du är rättfärdig i Kristus. Och det är detta som Paulus talar om i Andra Korinthierbrevet 5. 17 versen. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi och något nytt har kommit. En ny skapelse. Ja, vad var det för fint med skapelsen från början? Den var i Kristus. Levde i gemenskap med honom och under ständig påverkan av honom. Det var hans väsen, det var hans rättfärdighet som liksom påverkade allting så att det blev rätt. Och om du är i Kristus, då är du en ny skapelse. Då är du så att säga införsatt i det tillstånd som du är konstruerad för att leva i. Och vi kan ju alla erfara att det här är sant. Det finns dagar då Herren känns förunderligt levande och förunderligt nära. Och vi bara noterar att jo, men då blir ju livet rätt. Sen finns det dagar då han verkar vara ljusår borta fast han inte är det. Och vårt liv är tillbaka där det började. Nå, då känner vi en väldig skam över det där. Oj, vad dålig jag är. Nej, det är bara det att du står inte i kontakt med Herren. Lägg märke till att du är skapad sådan. Vi har en väldig tendens att säga, usch, vad dålig jag är. I tanken att jag borde ju alltid vara rättfärdig. Men tänk dig nu in i detta, du är skapad i Kristus och till Kristus. Och det betyder att så fort han slocknar, då är du ingenting. Och det är sån du är skapad. Du är inte skapad att vara någonting i dig själv utan att vara någonting i honom. Han allt i alla. Och jag har en känsla av att vi ofta ber Gud om förlåtelse för att vi är sådana som han har skapat oss att vara. Var du med på det? Vi ber Gud om förlåtelse för att vi är sådana som han har skapat oss att vara. Gode Gud, förlåt mig att jag inte kan hålla lagen. Nej, men han har ju gjort dig sån. Vi har mycket synder att be om förlåtelse för. Jag menar inte så. Och vår längtan efter att kunna hålla lagen på egen hand är ju egentligen Adams längtan efter en egen rättfärdighet. Den har vi stor anledning att be om förlåtelse för. Därför den är faktiskt uppror emot honom. Vi önskar avskaffa honom, göra honom onödig i våra liv. Men när vi är nära Herren och står under hans påverkan, då känner vi, då är det rätt. Då stämmer det. Nu lever jag det liv som jag är skapad för. Och det betyder inte att Herren är liksom där och gör någonting och sen kan han gå. För nu är jag förvandlad till oigenkännlighet. Jag blir aldrig så förvandlad. Utan frälsningen innebär en återupprättad gemenskap med honom. Och när jag lever ständigt i den gemenskapen, när han får växa till i mitt liv i den gemenskapen, då förvandlas jag till hans avbild. Är vi ändå i Andra Korinthierbrevet, så låt oss läsa den 18 versen i tredje kapitlet. Och alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet förvandlas till en och samma avbild. Vi förhärligas av denna härlighet som kommer från Herren. Anden. Vad är det som gör dig rättfärdig? Vad är det som gör dig till hans avbild? Att du ser honom. Så länge du ser honom, så länge han är levande för dig, så är ditt liv sunt. I det ögonblicket han fördunklas för din blick, så är du tillbaka där du började. Därför att så vill Gud ha det. Han önskar att du varje sekund ska vara beroende av hans person. Om vi går tillbaka till Romarbrevet 1 och tittar på de där verserna igen. Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror. I evangeliet uppenbaras nämligen Guds rättfärdighet. Ordet och anden uppenbarar vem Gud är. Uppenbarar hans rättfärdighet. Och det är den starkaste förvandlande kraft som finns. Men det är inte så att den kraften är som ett, vad ska vi säga, som ett kirurgiskt ingrepp, ungefär som man tar bort blindtarmen. Och sen så kan kirurgen sy ihop och gå sin väg. Och så är man av med blindtarmen och kan aldrig mer få ont i blindtarmen. Utan det är istället så att den kraften är det liv som ständigt måste strömma för att jag ska kunna leva det liv jag är skapad för. I evangeliet uppenbaras Guds rättfärdighet genom tro till tro. Herren kommer och betyga för mig sin godhet mot mig. Jag sätter tro till den och liksom förstår vem han är, lär känna honom. Det förvandlar mitt liv. Och det förvandlar mitt liv i en alldeles speciell riktning, nämligen i riktning mot att jag blir mera trogen mot honom. Genom tro, jag tror hans uppenbarelse av sig själv, genom anden och ordet, och därigenom så blir jag en människa som kan leva i trohet mot honom. Och så länge jag står under den påverkan så finns också troheten där. För själva troheten är ju rättfärdighetens, vad ska vi säga, grundsubstans. På många ställen i skriften talas det om trolöshet. Och därmed menas att vara otrogen mot Gud. Är vi trolösa, så är han trofast, ty han kan icke förneka sig själv, säger Paulus. Men förnekar vi honom ska han förneka oss. Det händer ju ibland när vi släpper kontakten med Herren. Och det finns ingen stress i denna form av rättfärdighet. Det är inte så att man liksom tänker att hjälp, jag måste alltid hålla kontakten nu, jag får inte släppa en sekund. För då, tänk om jag skulle, om blixten skulle slå ner i huvudet på mig när jag liksom inte har ständig kontakt med honom, och jag skulle dö precis då. Nej, det är inte så. Är vi trolösa så är han trofast. Gränsen går vid förnekelse. Om jag förnekar honom ska han förneka mig. När jag en gång har blivit räknad som rättfärdig, som det heter. Alltså, min synd är försonad. Både den synd jag har gjort och den synd som jag kommer att göra faktiskt. För jag kommer in i det nya förbundet med honom. Då öppnas för mig möjligheten att leva i denna form av gemenskap. Och med den gemenskapen, så i den gemenskapen kan jag vandra vidare, det som kallas att vandra i anden. Och Paulus skriver, vandra i anden så ska ni förvisso inte göra vad köttet har begärelse till. Jag står under hans påverkan och den formar min personlighet. Släpper jag kontakten så glider jag tillbaka till utgångsläget. För i mig själv är jag ett och i Kristus är jag ett annat. Tron är alltså, vad ska vi säga, på ett vis själva denna gemenskap med Herren. Inom vilkens ram jag står under en påverkan. Ibland så talar vi om de här två slagen av rättfärdighet, eller vad jag ska säga. Och så säger vi att det ena är rättfärdighet genom gärningar och det andra är rättfärdighet genom tro. Och gärna det. Men det jag är ute efter är att liksom beskriva samma verklighet på ett lite annat sätt. Och säga att det ena är rättfärdighet genom information och det andra är rättfärdighet genom påverkan. Och det är två skilda saker. Fråga en kille som gör annonser, en sån här reklamgubbe, du vet. Fråga honom, så säger han: åh, vi bara informerar kundkretsen. De gör så lagom, de är ute efter att påverka så mycket som möjligt. Va? Man ska ju helst bli alldeles totalt dimmig i skallen och gå iväg och köpa en 100 gånger för dyr bil eller någonting sånt där. Det är för att det satt en vacker flicka på stänkskärmen. Det är ju sånt som de sysslar med. De säger att det är information, men det är påverkan. Och påverkan utlämnar ju oss till den som påverkade. Och därför uppfattar vi nästan alltid påverkan som något fult och något negativt. Men att stå under ständig påverkan av honom som är god och vill oss väl, det kan ju vara det stora lyftet i ens liv. Nå, rättfärdigheten av laggärningar, det handlar ju alltså om att man får ett lass med stentavlor. Varsågod, här står precis vad du ska göra. Stick iväg och gör det. Och då måste jag ju vara rättfärdig i mig själv. Jag måste liksom själv mobilisera all den kärlek och allt det som vill till. Och jag har den inte. Och orsaken till att jag inte har den är ytterst detta att jag inte konstruerar för det. Jag hade det inte före syndafallet, jag hade det inte efter syndafallet heller. Därför att Gud har hela tiden tänkt att vi ska leva i en rättfärdighet av påverkan. Påverkan från honom som är rättfärdig. Utifrån detta använder skriften en rad uttryck. Och vi har redan sett detta uttrycket tro. Vi har sett uttrycket i Kristus. Men sedan så möter vi det också uttryckt på ett annat sätt. Vi ska titta i första Korinthierbrevets första kapitel. Där ska vi bara läsa 30 och 31 verserna. Genom honom finns ni i Kristus Jesus, som har blivit vår vishet från Gud, vår rättfärdighet, vår helighet och vår frihet. Som det står skrivet, den stolte skall ha sin stolthet i Herren. Här möter vi i två verser två gånger detta uttryck, i Kristus eller i Herren. Men så står det också så här att han är vår rättfärdighet. Han är vår helighet, vår vishet och vår frihet. Och vi sjunger ju gärna, Herren är min starkhet och min lovsång. Men har vi riktigt, riktigt förstått vad det är vi sjunger? Jag tror att de flesta sjunger och tänker så här att Herren ger mig starkhet och är föremål för min lovsång. Men han är min vishet. Vad betyder det? Jo, det betyder att när jag är tillsammans med honom och står under påverkan av honom, då tänker jag på ett sätt. Då plötsligt blir korset så enkelt och begripligt. Ja visst, naturligtvis. Det var ju segrarnas seger. Men så tappar jag kontakten med honom som är min vishet. Och då tänker jag människotankar igen. Gå bort Satan, som Jesus säger till Petrus. Dina tankar är inte Guds tankar utan människotankar. Ja, då tänker jag människotankar igen och så tycker jag, nej, ja, korset kan ju inte vara någon seger. Ett konstigt sätt att segra det där. Varför det? Det är därför jag tappar kontakten med honom som är min vishet. Han är min starkhet. Det betyder inte att jag någonsin blir stark i mig själv. Jag får ingenting att förfoga över. Men när jag står under hans påverkan, då verkar också hans kraft genom mig. Har jag då något att berömma mig av? Inte ett skvatt. Det var ju han som påverkade och han som gav kraften. Jag då? Ja, jag var krattan som han krattade med. Det tillfaller inget beröm till krattan, men väl till den som krattade. Ofta så sjunger vi det, att det är Gud som all äran ska ha. Och så här, eller att han ska ha äran för det han har gjort. Men i själva verket så tänker vi det är Gud som ska ha äran för det vi har gjort. Men det är det inte. Därför att då tänker vi fel igen. Han är min starkhet. Han är min rättfärdighet. Han är min lovsång. Han är min vishet. Han är mitt liv. Då är han stor och jag är liten. Och jag behöver inte jämra mig över det. Jag har många gånger förundrat mig över verserna som står innan här. Vi börjar läsa 26 versen. Bröder, tänk på när ni blev kallade. Inte många var visa i världslig mening. Inte många var mäktiga. Inte många förnäma. Men det som är dåraktigt för världen utvalde Gud för att låta det visa stå där med skam. Och det som är svagt i världen utvalde Gud för att låta det starka stå där med skam. Och det som världen ser ner på, det som ringaktas, jag som inte finns till, just det utvalde Gud för att göra slut på det som finns till, så att ingen människa skulle kunna vara stolt inför Gud. Och många gånger så har jag tänkt så här, oftare förr än nu, att käre Gud, det går ju 13 på dussinet av de som i världen ingenting är i våra församlingar. Det sitter ju mängder med människor och jämrar sig och säger, jag är ingenting, jag är ingenting. Varför händer då ingenting? Jo, därför att de har inte sett honom. De har hela tiden för sig att jag skulle ju vara något. Och jag är så usel för jag är ingenting. Ja, men det är ju det som är möjligheternas möjlighet. Du är ingenting och du kommer aldrig att bli. Hurra, du har redan kommit fram till insikten att du inte är någonting. Men om du får se honom som är allt. Ja, det är ju då det roliga börjar. Och det kommer aldrig att bli något annat. Det är inte så att det som sig bör, att du växer till och han förminskas. Det står faktiskt inte så i skriften. Fast det jag ofta tänker är att jag är helgelse, det är att jag växer till och han förminskas. Nej, det är det visst inte. Helgelse är tvärtom att han blir ännu större. Och du blir jätteglad, du vill inte behöva vara någonting. Det är för att det du skapad till. Det är bara en Adams inbilskhet att han ville bli något i sig själv, och att vi håller på och jagar efter att bli något i oss själva, om inte annat så rättfärdiga i oss själva när vi nu har blivit så fromma och fina. Det är skönt det här, det är faktiskt ganska vilsamt. Herren är min starkhet och min lovsång, jag behöver inte vara någonting. Jag kan vara precis så svag som jag är. Jag behöver inte ens försöka göra mig stark. Det räcker ju med honom. Om jag bara lever nära honom. Om jag bara lever nära honom. Och det är detta som menas med orden att livets andes lag har i Kristus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Därför att livets ande påverkar mig och jag lever under en ständig påverkan av honom som är god, och det får räcka. Ibland så trillar vi dit därför att vi försöker göra evangeliet bättre än det är. Och vi har för oss att evangeliet ska gå ut på att vi själva ska bli så förvandlade så att det inte skulle märkas om Gud dog. Nej, men så förvandlad blir du aldrig. Och blir du det så är det säkert fel. Det är jag helt övertygad om. Därför att det är bara genom hans ständiga påverkan som rättfärdigheten upprätthålls i ditt liv. Det är rättfärdighet genom påverkan. Medan det andra är rättfärdighet genom information till egna gärningar. En rättfärdighet som är min egen och sitter fast i mig. Jag är helt övertygad om att man kan vara egen rättfärdig utan att sätta näsan i vädret. Om man bara har för sig att rättfärdigheten ska bli så att säga ett personlighetsdrag i min egen personlighet. Så att det sitter kvar även om jag inte står för stunden eller för dagen under Guds personliga påverkan. Och när vi förstår detta så tror jag att vi kan börja vila. Vi kan känna samma glädje som Luther kände när han såg att rättfärdigheten är inget jobbigt kapitel. Den är Guds verk från början till slut. Och låt oss runda av det här genom att läsa i Efesiebrevet det andra kapitlet. 8, 9 och 10 verserna. Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Det ska bero på tro, säger nu Paulus, och inte på gärningar. Och tron är ingen gärning, den är ingen prestation. Det är inte någon speciell attityd som du måste pumpa upp dig till. Utan tron är bara ditt enkla accepterande av att du har ingen egen rättfärdighet och kommer aldrig att få. Men det finns en underbar rättfärdighet om du håller dig till honom som är rättfärdig. Det är tro. Är det svårt? Inte ett dugg. Och det är meningen att det inte ska vara svårt. Därför att om det var svårt så kunde du efteråt stå där och skryta med din rättfärdighet och säga, titta här på min rättfärdighet. Vad fin jag är. Titta vad jag klarar det här med rättfärdigheten. Nej, sånt där vill inte Gud höra. Han avskyr sånt. Det var ju det som var syndafallet. Alltså vill han göra hela jobbet själv och han gör hela jobbet själv. Då ska han också ha hela berömmet. Och det bör han få. Och vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus. Och vi är både gamla skapelser och nya skapelser. Och den nya skapelsen är genom Kristus Jesus. Du är född på nytt till ett nytt liv. Och det är ett liv i honom, tillsammans med honom. Och då börjar du leva ett helt annat liv än du lever på egen hand. Hur väl man än informerar dig om vad godhet är och rättfärdighet är och trevlighet är och snällhet är och lydnad är och allt. Därför att nu får Herren inte informera dig utan inspirera dig, påverka dig till det liv som är han själv. Nu lever inte mer jag utan Kristus lever i mig. Han i mig och jag i honom. Jag skäms inte för evangelium. Nej, det behöver vi verkligen inte göra om vi bara fattar vad det handlar om. Vi blir så ofta slagna till slant av olika marxister och politiska organisationer och kampgrupper och annat som säger, ja, vi gör ju i alla fall något. Men ni har ju någon sorts teoretisk rättfärdighet som är någon sorts tro. Ni går omkring och har någon åsikt om en människa som dog för 2000 år sedan. Och det kallar ni för rättfärdighet. Ja, men det är en missuppfattning. Rättfärdiggörelse av tro handlar inte om att ha en åsikt, varken om Gud eller om något annat. Utan det handlar om en daglig gemenskap och en daglig påverkan. Och var du säker på att den är effektivare än alla politiska och ideologiska system i världen. Amen. Låt oss be. Herre, vi tackar dig. Vi är skapade i dig, genom dig, till dig. Vi lever i dig. Det är i dig vi lever, rör oss och är till. Och vi längtar efter, Herre, att du ska i den här stunden rena oss ifrån missuppfattningen att rättfärdigheten ska bli någonting som, så att säga, blir ett personlighetsdrag hos oss själva. Utan att vi får förstå att du är vår rättfärdighet. Och att den rättfärdigheten finns i våra liv så länge som vi har kontakt med dig. Så länge vi står under din påverkan. Och i det ögonblick den upphör så är vi tillbaka där vi började. Vi ber dig, Herre, att få komma in i den vila som det innebär. Att få på det sättet ta emot rättfärdighet av tro. Genom att tro dig på ditt ord. Så att du kan påverka oss med din ande. Och göra oss trogna mot dig. Och leva det liv som du från början har bestämt oss till. Vi ber att den enkla bilden ska få vara klar för oss. Så att vi inte behöver sörja över att vi i världen ingenting är. Utan att vi kan glädjas över att du är allt i himmel och på jord. Och att vi kan stå under den påverkan av dig som gör att vi ändå kan säga allt förmår jag i dig som ger mig kraft. När du inspirerar, när du påverkar, när du handlar genom mig. Då är mitt liv präglat av dig. Till rättfärdighet, till vishet, till godhet. Och vi längtar efter en dag då du ska bli allt i oss alla, Herre. Så underbart det ska bli. Vilken glädje. Vi längtar efter att du ska komma snart. Så vi får bli dig helt lika. Amen.